Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, där hade vi honom. Jonathan Ekeliv, pound by pound, the best around. Det var och där det. Med sin klassiska hallåramsa markerar han att inspelningen av podcast avsnitt nummer 326 med honom och mig då, Per Bjurman i New York. Hej Jonathan.
Ja, vilken presentation. Ja, det var bättre än att direkt bli kallad för ondskan eller sånt där.
Pound by pound, the best around. Det är som så här boxnings presentation. En sån där showman till presentatör kliver upp i ringen och säger.
Vem skulle vilja möta ondskan i ringen då?
Det tror jag ingen skulle. Du är för sneaky. Man skulle få stryk på något konstigt sätt.
Alltså, ja, det vågar jag inte säga faktiskt. Jag tror inte jag ska upp i en boxningsring och göra faktiskt.
Ja, ja, men det var väl en bra presentation.
Ja, det var det.
Och som sagt, avsnitt nummer 326. Så är det hemma i Stockholm?
Jo, det är bra. Just nu är det, jag kommer ihåg förra veckan pratade vi om att det var sol och den sken på oss båda. Men nu är det regnigt och grådassigt här.
Ja. Ja, det var ju tråkigt för här var det jävligt regnigt igår. Men idag är det strål och solsken på Manhattan igen.
Trevligt.
Och som vi kommer komma in på så är det ju lite shaking på hockeyscenen i New York. Det har varit några riktigt dramatiska dygn här.
Det kan man väl minst sagt säga. Vi har oerhört mycket att ta oss an kring den soppan idag.
Ja, det har vi. Och jag tycker vi kan helt enkelt börja där. Den har ju flera olika tentakler, den här storyn. Ja. Som tog sin början i måndags när det första av två möten mellan Rangers och Washington Capitals slutade med, det var väldigt palaver och gurger där den beryktade Tom Wilson under ett sånt gurger gav sig på både Pavel Buchnevich och Artemi Panarin. Ja. Och var synnerligen hårdhänt mot bägge två på ett sätt som, ja, enligt många i alla fall var långt, långt över gränsen för vad som ska vara tillåtet. Han slängde omkring dem som trasdockor och slog huvudet i isen och höll på och rök Panarin i håret och allt vad det var.
Ja.
Och många, framförallt i Rangers-läget, tog för givet att ligan då skulle bestraffa honom med lång avstängning också, i synnerhet som han är en sån återfallsförbrytare.
Ja.
Men det blev ingenting annat än 5000 dollar i böter från ligaledningen med Department of Player Safety-bossen George Parros i spetsen. Och reaktionen blev inte precis... De tog den inte sittande, Rangers.
Nej, precis. Det var inte nog med att folk rasade på sociala medier liksom att det stormade där. Utan faktum är ju att Rangers går alltså ut med ett statement där man, ja, man gör ju ner ligan totalt. Extremely disappointed, det är alla möjliga superlativ. Och ja, det avslutas med att man kräver George Parros avgång, att han har förbrukat sitt förtroende.
Ja, han är inte fit för den rollen, skriver de i detta faktiskt exceptionella yttrande. Alltså det är unheard of att en enskild klubb går till storms mot ligan på det sättet. De har ju disciplin i vanliga fall på det sättet. Och det ses verk inte med blida ögon från kontoret på 6:e avenyn att någon goes off the reservation på det här sättet. Och det visade sig ju idag då att de får också böta 250 000 dollar. Ja. För denna oerhörda, detta oerhörda brott mot konventionerna i NHL. Så 5 000 för att slåss och slänga folk i isen och 250 000 för att uttrycka sin åsikt. Där har du NHL.
Ja, precis. Och de där 5 000 dollarna i böter som Tom Wilson fick också, det var exakt lika mycket som Henrik Lundqvist fick då för att spruta vatten på Sidney Crosby.
Ja,
Det är ju maxböter, vi har ju pratat om det flera gånger. Både du och jag hade en rant om det för någon månad sedan kanske. Att det här är maxstraffet, det är, liksom, det är ju ett skämt det också.
Ja.
Alltså det är ju alltså en kvarts dagslön för Tom Wilson, $5,000.
Å andra sidan är $250,000 inte mer än några ören för New York Rangers och ägaren Jim Dolan heller.
Nej.
Det är ju en av ens rikaste klubbar och han är ju miljardär.
Ja, precis.
I dollar. Och fokus ska ju hamna på just honom, på ägaren, för det visar sig att det var inte nog med det här. Utan mitt i den här soppan så avskedar han också general manager Jeff Gorton och hockeypresidenten John Davidson, den folkkär här.
Gamla målvakten.
Ja, så det var inte nog, det var ingen måtta på the drama här.
Nej, om det är, jag menar, du brukar ju säga det, the drama queen of a league, liksom, i NHL, och jag menar, New York Rangers har verkligen levt upp till det.
Ja, det är ju den stora drama-queenen till lag. Ja. Det är det ju absolut.
Ja, alltså vi har ju pratat om dem, vi ska inte fokusera på det den här veckan, men vi har ju pratat om dem med Tony DeAngelo-soppan tidigare under säsongen, och så var det Artemi Panarin och det här politiska, hans timeout han tog och så vidare. Det har varit mycket kring Rangers den här säsongen som inte är sånt vi brukar prata om nödvändigtvis.
Men låt oss bena ut de här olika delarna av storyn en och en. Om vi börjar med det som utlöste alltihop, det där bråket. Ja, förresten, vi har ju en till. Vi har ju då retur igår kväll också, man glömmer ju bort, som var totalt kaos på garden. När Rangers skulle hämnas i och med att ligan inte gjorde det, så blev det ju något av det mest parodiska jag sett. Det var ju 12 man i sammanlagt utvisningsbåsen efter 4 minuter.
Ja. Ja, 3 slagsmål utbröt samtidigt som pucken släpptes ju. Och sen så bara fortsatte det. Och det var som att en match från 1973 hade kunnat slängt sig i väggen.
Ja. Vilken parodi. Men låt oss börja då i måndagskväll med den här. Det blir en scrum. Bushnevich slår till målvakten. Och det blir först ett normalt mål. Det blir ju så då.
Mm.
Men sen så som sagt, Wilson, Washingtons beryktade buse, tar sig väldigt friheter med stjärnorna, eller hur?
Ja, precis. Alltså på Butchnevich då, som ju han fick åtminstone $5,000 böter för då, det var ju för att han slog ju till honom i huvudet när han låg i en försvarslös position liggande på isen.
Ja.
En riktig sucker punch får man säga. Och det fortsatte ju sin tur med att Artemi Panarin hoppade på honom bakifrån, och det, ja, oavsett hur långt Wilson gick så får man ju vara med på att det är tufft att gå upp i en scrum mot Tom Wilson, som är, speciellt när man är Artemi Panarin och 25 kilo lättare och betydligt mindre än sin motståndare så att säga. Men det, där får man ju säga att Tom Wilson, han var ju gränslös i hur han kastade runt Panarin, och så när var det ju att Panarin slog i huvudet i isen,
ja, det hade kunnat
gå riktigt, riktigt illa.
Ja, verkligen. Och sen åker han och flinar och firar när han åker till utvisningsbåset som att han är Mr. He-Man. Det är lätt att tappa fattningen och bli ett illamående över vilken grottmanskultur som bor i den här sporten någonstans och fortfarande sticker upp sitt fula tryne mellan.
Precis, och som visar sig även här i returmatchen också, som ju blev en parodi.
Sannoliken, det kommer vi till. Ja, det var ju starka känslor på en gång, och jag ska inte kasta sten i glashus. Jag var också ute och vevade på Twitter om att det var dags för Rafi Torres treatment. Rafi Torres, den headhunter som till slut vart avstängd 41 matcher.
Just det, efter idel avstängningar dessförinnan också.
Ja, och jag tycker fortfarande att det behövs mer disciplin mot den här Wilson, så att han någon gång, att det går in genom pannbenen på honom att han måste skärpa sig. Och ibland har det sett ut som att han gjort det, men det kommer återfall. Och, alltså, det handlar inte bara om att straffa honom, det handlar om att undvika att han fortsätter vara gränslös tills någon gör sig riktigt illa och blir skadad.
Mm. Mm. Ja, jag vet inte om den här jämförelsen är speciellt bra, den haltar lite och är lite underlig, men jag kommer att tänka på liksom att försöker jämföra att Wilson, han, när man släpper ut honom på isen, är han nästan som ett rovdjur. Alltså du kan tämja ett lejon, du kan ha en tiger som husdjur men ett tag. Men
ja, den är bra.
Förr eller senare så visar de huggtänderna liksom och instinkterna kommer fram. Och lite så är det med Tom Wilson, att man tror att han har lärt sig, men så ja, händer det såna här grejer igen och igen och igen och igen.
Ja, det är intressant att sådana gamla busar som Matt Cook och Daniel Carcillo har gjort väldigt intressanta uttalanden om Wilson de senaste dagarna. Att han är en produkt av en kultur, och att han, enligt Cook då, som säger att han befann sig på, man lär sig inte förrän det blir, förrän man får riktigt, riktigt hård straff. Mm. Komma ur sin, det man har lärt sig sedan man var liten om hur man ska spela. Och att man går över gränser fast man egentligen inte vill. Det är väldigt hårt jobb, men man måste göra det. Mm. Och han och någon borde väl veta.
Ja, han har ju ingen prickfri historia bakom sig heller, eller det kan man verkligen inte säga med Cook. Det kan fråga Erik Karlsson till.
Nej, men han erkänner ju det rakt upp och ner, att det var ett helvete med honom. Men att han hade väldigt svårt. Det är som för en missbrukare liksom.
Ja, jag såg en sån som John Scott, som ju också är inte det snällaste pojken ligan har sett precis, var ute och var väldigt kritisk mot Tom Wilson.
Ja, och det blir ju väldigt starka känslor, och just när de höll på att lugnas ner på sociala medier, och så kom det här uttalandet från Rangers, som man tänkte oj, 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 det här kommer inte tas emot. Jag hade en bild av att Gary Bettman var på väg att sätta sig och skulle äta middag. Aha. Ute i sin fina mansion i Settle, ja, vad det heter, ute i New Jersey, det finaste området som finns där. Och ja, så plingade till i mobilen, och så var det här. Han exploderade förmodligen.
Ja.
För dessförinnan då hade det bara blivit de här 5000 böterna. En storm mot George Parros, som nu har blivit del av gamla gubbeklubben i NHLs ledning.
Ja.
Och jag tänkte ju först så här, det här är ju ändå, det är en av deras absolut viktigaste klubbar, som är en av deras mäktigaste klubbar på den allra största marknaden.
Original Six-klubb, stor marknad som du säger, ja. Och de sitter ju i ett stenkast från varandra liksom, i deras, ja, huvudkontor.
Mm. Ja, precis. Och John Davidson är liksom en otroligt aktad person. Och jag tänkte, John Davidson tar såna här steg, det är ju unheard of. Vad man borde ha förstått då var ju att det var inte han eller Gorton, utan det var ju herr ägaren som kliver in då. Dolan, en typisk sportlagsägare i New York, en George Steinbrenner som han var porträtterad i Seinfeld. Ja. Han är ju liksom en spegel av sin stads värsta sidor, med otålighet och liksom narcissism.
Ja.
Och när han till allas skräck sätter ner foten, nu ska jag ta över ordet här, då händer sånt då. Och du kan ju vara helt säker på att han var fullständigt medveten om att hur reaktionen skulle bli, att det skulle komma att kosta. Jag tror han räknade med betydligt mer än $250,000.
Ja, nu slutar det med glasspengar.
Ja. Någon, för det var Tobias som frågade på Twitter, vad skulle om Rangers bara vägrar eller fortsätter insistera på att säga mer om det här. Ja. Då kommer ju hårdare så här, då blir det ju så här, då tar de ju picks av dem, ja, draft picks.
Precis. Det är ett annat straff som till exempel Arizona drabbades av här inför säsongen.
Ja. Ja, det kan bli så här lönetaksstraff och sånt, så det då blir det allvarligt.
Ja, Dolan får nog lugna sig lite.
Men i sak då, vad säger du om George Parros? Jag får ju lov att säga själv, jag skrev det någonstans så här, och sätta honom som disciplinboss. Han är ju själv gammal slagskämpe av rang.
Ja.
Det är som att göra mig till dietist. Nu använder vi Bjurmans hälsokostråd.
Ja, men de har väl resonerat så att han, ja, han har varit med i såna här situationer, och han har dragit lärdomar av det, och han har varit i ligan i så pass många år så att han har liksom dragit med sig erfarenheter och vet vart gränsen går. Men man kan också se det som du säger, han har ju inte varit den schysstaste killen själv alla gånger liksom. Och att det blir då lite kontraproduktivt.
Nej, och när det var en sån situation som den aktuella, då tyckte han det är sånt som händer. Mm. Jaha, okej.
Okay. Ligan definierar det här enligt Parros då som ett vanligt scrum ungefär. Och, ja, att det ger man sig in i leken, får man leken tåla lite grann från Panarins sida, då verkar inte regelboken gälla längre liksom.
Nej, och domen för många är ju att den här, det som hände sen igår då, i match i returen, it's on NHL, det är de som vill ha våld och de får våld.
Alltså man kan ju inte låta bli att tänka den tanken lite grann. Jag menar, det var den matchen som du gick på nu igår. Den kanske inte du hade gått på annars. Så det var liksom den mest hypade matchen hela säsongen när Rangers ska ta revansch. Och alltså, om man ser det rent så var det ju enorm PR för NHL. Och jag menar, är det det de vill ha liksom? Med priset och spelarnas säkerhet?
Ja, det är ju en väldigt... vad ska vi kalla det? Det är en intressant aspekt på det hela. Eller en liksom en, ingen hemlighet egentligen, utan att det är ju så. Alla fördömer det här våldet och det som händer, men det blev ju den mest tittade matchen under Rangers-säsong, helt klart. Mm. Man lockar, man får eyeballs av när det vankas våld. Det är bara att erkänna det. De försöker ju ha en fin fasad nu för tiden, NHL. Men det the underbelly är våld. Ja. Det är vad som säger i mångt och mycket.
Är det därför kanske han sitter där han sitter, Paris?
Ja, det är lite obehagligt att tänka så. I en rimlig modern, i dessa tider så borde det vara så att man strävar efter att komma bort från det där.
Ja.
Det är en annan värld nu än på 70-80-talet. Och vill man sprida den här sporten till fler än bara grottmänniskor som sitter och skriker och upphetsat för att det blir våld. Mm. Då kanske man ska arbeta mot det. Skulle du vilja, så när du och din pige får små ekelivs, skulle du vilja att de spelade hockey och blev slagna i huvudet på det här sättet?
Inte direkt.
Nej. Men alltså, man ska ju vara uppriktig med sig själv också. Jag gick ju dit, men det var ju liksom lite febrigt att gå dit igår. Det var ju spännande, man kände att nu kan vad som helst hända. Och det är ju en kittlande känsla. Man kan inte ljuga om det, då ljuger man för sig själv.
Ja, det är en paradox.
Ja, det är det. Ja, man kan vara mot det intellektuellt, men man måste erkänna att man samtidigt blir lockad. Det är ju så.
Ja, det är ju bara kolla det. Och siffrorna från den där matchen och intresset och all hype som har varit kring NHL den här veckan. Liksom.
Ja, men man kan tycka att en professionell liga som liksom, en världsattraktion inte ska bejaka de dåliga sidorna hos mig och alla andra.
Nej, liksom spela på dem.
Spela på dem, nej precis.
Profitera på dem.
Ja.
Men om vi säger att Per Bjurman nu med lite, har fått 4-5 dagar på sig här som chef för disciplinnämnden i NHL och ska tilldela ett straff till Tom Wilson. Vad hade du gett nu liksom?
Jag hade till att börja med, för att diffusa situationen, se till att han inte spelar matchen igår.
Nej,
det hade varit rimligt. Det viktigaste. Ja. Och sen hade jag några matcher till för att understryka att nu är du ute på djupt vatten igen och du vet att du inte kan fortsätta så här. Så hade jag nog sagt. Jag hade väl inte dragit till med 41 matcher kanske.
Jag tycker definitivt att de skulle haft en in-person hearing. Liksom. Det var ju två incidenter dessutom och verkligen höra hans sida och göra en riktig utredning som de brukar göra när det är tilldöms långa straff. Minst 5 matcher åtminstone. Ja, jag tycker inte att han skulle spela klart grundserien och sen så slutspel, då brukar ju matcher värderas högre, men jag skulle nog sett att han skulle missat första rundan åtminstone.
Ja.
Och sen har ju diskuterats här, borde han genomgå någon sån här kurs mot aggressionsproblem eller någonting. Jag tycker inte sånt är helt orimligt att diskutera när det gäller Tom Wilson längre. Med tanke på hur ofta det här mönstret går igen.
Absolut.
Och han har ju noll konsekvens. Tänk, han står och flinar i båset som du säger och gör massa gester liksom och är stolt över hur han agerar.
Ja, det var ju överhuvudtaget så igår. Pressläktaren är ju högt bakom utvisningsbåsen och när de stod 6 man i varje bås fick inte plats. Det var ju...
Nej.
Ingen på ett år har använt social distansering så dåligt.
Nej, precis.
Det var verkligen fullständig nattklubbsträngsel längst fram i scenen.
Det var tunnelbanan i rusningstid där i New York.
Ja, men det var ju liksom patetiskt att se då när nya slagsmål utbröt. Då stod alla i utvisningsbåsen och slog på plexiglasen som babianer. Liksom.
Ja.
och vara upphetsade. Man blir så här, vad fan är det här? Sluta, vad töntiga ni är.
Ja, och som du var inne på i bloggen, ja, det är kanske det jag ska komma in på. Mm.
Nej, det var ju vid ett tillfälle de zoomade in en av de här eller inbjuden health worker, en sköterska som jobbar på Lennox Hill sjukhuset här. Mm. De har ju hela säsongen på, ja, alla det har de haft en som har liksom offrat sig under pandemin här.
För community hero.
Här har vi då, ja, och så har en sköterska som har jobbat slitit i 14-15 månader för att rädda livet på svårt sjuka människor. Hon blir inbjuden till den här matchen och ska tackas. Och så får hon se den här jävla parodin. Liksom. Ja. En cirkus av våld. Man, ja. Då skämdes jag som hockeyfan.
Ja. Ja, när någon utifrån liksom får se det med objektiva ögon och se vad som utspelar sig oavsett kontext. Så ja. Då blir det ju absurt bara.
Ja, men Rangers-spelarna pratar eftersom ligan inte var vi tvungna att göra sånt här. Och, jaha. Varför då? Vad hjälper det? Vad blir konsekvent? Bara ni visar att ni är tuffa och inte låter er köras över. Så, vad är det för jävla alltså, macho-skit?
Ja, som härstammar från en helt annan tid. Liksom.
Verkligen.
Som i övriga samhället har gått vidare ifrån.
Precis. Ja, inte det. Man kommer tillbaka till att hela den där ligaledningen är en samling gubbar i kostym.
Många av dem behåller sitt jobb år efter år och kastar sig runt i olika roller. Liksom, så det är ju samma syn som går igen i korridorerna där. Oavsett era.
All white men, det skulle verkligen behöva luckras upp med lite kvinnor, med lite människor, yngre människor från olika walks of life i ligaledningen och i klubbledningen. Det tycker jag.
Det är väldigt likasinnat runt om igen. Det är verkligen old men's club som du säger.
Ja, det är det. Ja, men som sagt, vi har ju också momentet då, eller det faktum att han plötsligt sparkar Gorton och JD. Det var faktiskt, jag tyckte jag hördes ramsor igår där fansen, de 1800 som var på gården, skanderade JD. Han är populär och Dolan är avskydd. Det har han ju varit länge.
Ja, för som du säger så har det kommit fram också, eller inte uttalat, men från insiders som Pelle Brunn till exempel, att, och Frank Sterveldert har varit inne på det också, att både Jeff Gorton och John Davidson visste ju inte ens om att det här statementet skulle göras innan det kom ut. Så de blev ju lika chockade som alla andra när de läser att det här är Rangers ståndpunkt. Visst, de var säkert upprörda de också, men att gå så här långt som Dolan uppenbarligen har gjort, det var ju inte de alls med på.
Nej, först gjorde jag tankefelet när nyheten, den var ju helt förstummande när det plingade till i mobilen att Davidson och Gorton har fått sparken. Mm. Jag gjorde fel tänket att nu får de gjorde det här uttalandet utan att kontakta Dolan. Han har fått skäll av Batman och nu får de sparken. Men det var inte alls så. De var inte inblandade alls, utan som sagt, det var ju han som bestämde sig för att nu ska han liksom ta tag i verksamheten i hockeyklubben också, på samma sätt som han har gjort med sitt Knicks till allmän förfäran. Det har ju blivit katastrof när han har lagt sig i för mycket där. Som det nästan alltid blir när ägare plötsligt ska utöva sin makt.
Ja, precis. Det har varit inne på i många klubbar, inte minst Ottawa eller Buffalo till exempel, och vi ser ju vart de här var någonstans just nu.
Och det mest mindblowing med det här är ju alltså när de har äntligen genomfört sin rebuild, eller den tunga delen av rebuilden och gjort sig av med, och äntligen ska skörda frukterna. Och mind you, de gjorde ju inte den här rebuilden utan att ha den förankrad hos Dolan. Det var de ju tvungna att göra först, innan de skickade ut det här brevet och så, för då 2017.
Just det, the letter som det och kallas.
Och han gick ju med då på att okej, nu är det här som gäller. Men när de har gjort det och det är dags att skörda frukten, då är det slut på hans tålamod. Då sätter han sig i skördetröskan och kör rakt ut i odlingarna och förstör allting.
Ja, för han är ju helt i mani, agerar han just nu. Alltså, för att det är ju inte vilka som helst han sparkar på många sätt. Alltså, jag menar, som du säger, John Davidson är en klubbikon och älskad av fansen. Och visserligen bara 2 år på presidentposten, men det är ju ovärdigt att bli sparkat på det här viset. Och inte minst tycker jag Jeff Gorton, som är men som är arkitekten bakom den här lyckade rebuilden skulle jag vilja säga. För den har bara pågått i 3-4 år och den har kommit väldigt långt hittills. Så jag tror många med mig skulle säga att Rangers är väldigt bra förberedda inför det här 20-talet.
För att ja, kunna vara... de är liksom du nu för att liksom ta steget och bli en contender.
Ja, precis. Och Gorton har varit i klubben ända sedan 2007. Han har varit liksom Saters högra hand tidigare och liksom nästan som hans son liksom, som ska ta över. Han har varit väldigt synonym med Rangers tycker jag, för mig i alla fall, Jeff Gorton, och lyckats väldigt bra. Och så liksom får han sparken bara så här i affekt helt plötsligt. Det är ovärdigt. Även om man liksom, han skulle vilja sparka honom inför nästa säsong och liksom, för viss kritik har ju handlat om att, ja, att Dolan och vissa inom organisationen vill ha ett tuffare lag, och inte bara för att den här Wilson-incidenten, att de vill ha fler som liksom som står upp mot Wilson så att han inte ens vågar ta sig såna här friheter mot deras största stjärnor. Men för att uttaget för att vara mer utrustade i tuffa matcher och i slutspel, kommande slutspel och så vidare. Men Gorton har gjort ett otroligt jobb under de här åren. Byggt upp en fantastisk prospect pool. Lite tur i draften här med Lafreniere och Kako och så vidare. Men det har ju kommit, ja, men Keandre Miller, Nils Lundqvist som är på väg över. Adam Fox, liksom det är... Ja, Chesterkin i kassen, han har gjort ett fantastiskt jobb, och det är ju nästan pinsamt att behandla han på det här viset. Så, ja, som han har, så mycket han har betytt för Rangers över tid.
Ja, men Dolan, old school, om han nu är någon school överhuvudtaget, han kan ju inte hockey på samma sätt som man kan. Men hans bild är ju då tydligen att det är för mycket skills och för lite will. Ja. Too much skill, not enough will. Att de, och det är i och för sig sant då, att problemet har varit ända sedan i fjol, och det blev tydligt då i slutspelserien mot Carolina, och det blir ännu tydligare nu den här säsongen att de har ju varit bra med sina skill när de har mött Buffalo, New Jersey och Philadelphia, men så fort de har stött på Islanders framförallt då, och när de blir av med tid och utrymme, och då är de helt bort, de har inget, lika lite svar som de hade mot Hurricanes i de tre matcherna, har de i sådana matcher. Jag tycker det faller mycket på coachen Quinn. Ja. Att de har inte, fortfarande inget, de vet inte hur de ska bete sig. De har inga drag när det blir så.
Nej, så känns det verkligen. Och en liten övergång som jag vill göra då, när du ändå pratar Quinn, det är ju att Chris Drury tar ju över nu.
Ja.
Och visst, det känns ju spännande på så sätt att han har varit väldigt hypad, liksom executive, ända sedan han, ja, länge i alla fall, nästan sedan han avslutade sin egen spelarkarriär. Och Penguins var ju superintresserade av han tidigare under säsongen, att han var typ deras första kandidat att ta över deras GM-jobb, men han tackade nej. Han var även och intervjuade hos Florida, där var väldigt högaktuell, men tackade nej själv också, för att han förmodligen kände på sig att han hade det här jobbet i Rangers i vardande. Så på det viset känns han spännande. Men då vill jag bara tillägga angående Quinn, att jag tror han jublar nog åt det här faktumet att Drury tar över, för Drury påstås ju vara den som låg bakom att han kom in i Rangers. De är båda Boston University-killar, polare i princip. Och ja, jag tror inte Drury börjar med att sparka sin kompis.
Ja, fast jag tror å andra sidan att Quinn sitter väldigt löst. För visst, Drury tar över nu och han är ett aktat namn. Men är det något han har lärt sig senaste dygnet, att han, eller det gäller, och inte gå emot, han vet vem som är boss.
Ja, det är inte Quinn han har lojalitet mot i första hand kanske.
Nej, man sitter det på den kommer posten. Inte, han har fått veta nu att man gör som Jim Dolan tycker att man ska göra, annars så kan man ryka när som helst. Och är Dolan tveksam till Quinn, så tror jag att Quinn kan ses om efter något annat jobb. Ja. Kanske redan efter, de har bara två matcher kvar nu. Betydelselösa matcher borta mot Boston, och han kan stanna i Boston sen, han kommer.
Ja, det verkar gå snabbt i svängarna nu, så att,
Men alltså jag får komma tillbaka till det här med, jag uttryckte skepsis redan då när de initierade den här rebuilden just vad gäller Dolans tårambo. Det var ju rätt väg att gå, tycker jag fortfarande, och bygga på lång sikt, men man måste förstå den här stan, och man måste förstå varför en människa som James Dolan äger ett hockeylag eller ett idrottslag överhuvudtaget. Det är bara entertainment och business, och i New York ska man bara vinna eller försvinna. Det är allt som finns. De ska vinna nu, och de ska göra det varje säsong. Det här, långsiktiga de lyckades få honom att köpa ett tag. Mm. Man borde ha förstått att det skulle bara gå så far. Han hade nog tänkt att det här blir 2-3 år då. Mm. När vi inte kan sälja slutspelsmatcher på Garden. Mm. Men ska det fortsätta då som JD och Gorton har ju försökt manat till att nej, det är inte ens nästa år är det säkert att vi ska gå till. Om några år kommer vi att vara contender. Ja. Mm. Ja, till slut får ju en sån som Dolan Norris. Det här är mitt lag. Det är min leksak. Jag gör som jag vill och nu jävlar ska vi vinna.
Ja, nu vill han in lite jag säger det igen.
Ja, och han vill ju förmodligen då sådana som Bucinevich och Hytil. De kan bli tradade för att få hit någon Tanner Glass lalla igen.
Ja, typ så. Det känns ju som att så kommer Rangers jobba den här off-seasonen. Det kommer inte plockas in mer skill direkt utan det kommer snarare försvinna väldigt duktiga spelare och värdet som går i motsatt riktning kommer ju inte alls vara lika skickligt utan nu kommer det komma in karaktär. Vi får se vad det innebär på isen. Liksom, på ett sätt kan jag köpa då att de kanske behöver lite mer dynamik i truppen men de får akta sig här för vad de faktiskt tradar bort. För de sitter med guldklimpar.
Det är sant. Du har ju rätt i det att en lite mer dynamisk trupp behöver men man får ju trade lightly som man säger.
Ja, det här...
Ja, vilken soppa. Vi får väl se nu då. Vi har inte drama queen som sagt. Det hinner ju hända mer.
Ja, det kanske är inaktuellt allt vi sitter och pratar om nu. Det hinner väl hända massa nya saker. Nej, nu känns det så i alla fall som att den här soppan har puttrat färdigt. Men det ska jag inte säga.
Ja, det kan komma ett svar från Dolan om den här böterna.
Ja, vem vet.
Vem vet. Han vill kriga mot... Batman så kommer han göra det men han kommer förlora också det långt långt tillbaka precis när jag hade kommit hit 2005, då efter första lockouten då låg Rangers då skulle liksom de digitala plattformarna streamlinas och alla lag skulle ha en det vägrade Rangers gå med på och hade sin helt egen upplägg för sin hemsida. Mm. Och då var det så krig. Men till slut fick han börja sig såklart.
Ja, just det. Ja.
Det blir ju direkt sådana, det kommer ju då sådana, liksom, ja, då blir det med draftval och då får ni inte blir ni av med lönetagsutrymme och så. Vad ska de göra? Då är det ju bara att börja sig.
Ja, just det. Ja, den enda strid han fortfarande inte har förlorat är väl maskot. Jag tror det är enda lag som inte har någon maskot.
Ja, det är ju för sig hedersamt måste jag säga. Ja. Jag vill också, innan vi avslutar det här, segmentet.
Ja, segmentet. Ja. Nu har vi gett upp och kallar det för segment. Det är lika bra. Mm.
Jag vill applådera två svenska stjärnor från matchen igår. Det var nästan de enda som inte var inblandade i något som helst skit. Var ju Niklas Bäckström och Mika Zibanejad. Ja. De visade klass mitt i det här haveriet.
Ja, ja. Mm. Ja, det håller jag helt med om. Det stryker jag under.
Ja.
Och jag ska säga en sak till innan vi går vidare också som återknyter till Paros och sådär som jag glömde att nämna när vi var inne på det som jag ändå tycker är viktigt att få fram i kritik mot ligan också är hur de skötte kommunikationen som du var inne på så gick de bara ut med ett kort meddelande om Bucinevic-straffet liksom. Men när de visste att det var så enorm medial och sociala medier fokus på denna händelse så tycker jag att de skulle ha varit mycket tydligare i sin kommunikation. För vi satt ju och väntade, liksom, ska det komma något kring Panarin också? Nej, men till slut så fick man höra via insiders liksom att nej, det blir inget mer. Och det var en helt annan grej på Shanahans tid när Brendan Shanahan satt som chef där istället för George Parros. Att då var det liksom tydliga instruktionsvideos kan man nästan säga hur de hade bedömt.
Ja, precis.
Punkt för punkt, jag höll på att säga frame by frame som vi brukar säga. hur de hade resonerat enligt regelboken och så vidare då var det inte alls samma diskussion efteråt utan då kändes allt mycket tydligare och, menar, den kommunikationen borde NHL behålla, för då hade de undvikit mycket, tror jag visst det var fortfarande storm, men det hade blivit mycket tydligare i alla fall i kommunikationen från NHL.
Ja. Yes. Du, nu går vi vidare och tittar på, det sitter delvis ihop med det här då, eftersom vi nämnde Rangers oförmåga att spela mot bra lag och de är ju eliminerade sedan en tid tillbaka då från slutspelet. Mm. Både Boston Islanders har clinchat sen vi tagit oss vid senast.
Just det.
Men jag tänkte börja den här genomgången av division för division och slutspelsracen som vi tar en titt på med Central. För att i helgen var jag i Nashville och såg stormatchen mellan Predators och Stars. Som de är de enda som, det enda divisionen där det fortfarande är ett riktigt spännande race.
Ja.
Om sista slutspelsplatsen.
Mm.
Och det är de två som är upp om den. Och det var en jävla underbar upplevelse, ska jag säga det. Jag var tillbaka till Bridgestone Arena.
Ja, det är ju verkligen en upplevelse, brukar jag säga. Och dessutom är det ju ganska mycket fans där nu också.
Ja, det var ju därför. De tillåter 33% kapacitet, så det var ju nästan 6000 inne där. Och det kändes som de 6000 lyckades jabba upp så mycket stämning, så det kändes som att det var ett full house. Det var första gången i år det kändes på det sättet, det ska jag säga.
Ja, där ser man. Mm.
Och dessutom var det en jävligt spännande match som visserligen slutade 0-0, vilket alldeles för många matcher har gjort den här säsongen.
Ja.
Det finns det också skäl för ligan att ta en titt på om man ska säga matcher på NBC och de slutar 0-0. Det är inte så att man breddar publikunderlaget.
Nej.
Men det här var en bra 0-0-match då, som avgjordes först på övertid. Och, Nashville ser ut att ligga bra till nu. Med två matcher kvar är de 60 poäng och Dallas har 56 med fyra matcher på avspel. Nej, tre matcher på avspel.
Mm.
Men jag är ändå inte så säker på att det här är avgjort, Jonathan. De hade ju en gyllene chans igår, Nashville. Och säkra och clincha. För att Dallas fick stryk
seger.
Ja, Dallas fick stryk mot Tampa i MLE Arena. Och hade då Nashville bara vunnit mot Columbus, så hade de varit säkra. Men de underlät att göra det. Och nu har de då de två matcherna de har kvar mot Carolina.
Mm.
Och visserligen hemma, men Carolina är ju ett av de mest svårspelade lagen av dem alla.
Ja, de har inte förlorat på ordinarie tid. Det känns som att det var någon gång i början av april. Jag vet inte hur lång sviten är, men jag kan tänka mig att det är upp mot 15 matcher nu.
Ja.
Och de vill ju fortsätta vässa formen och inför slutspelet och, ska vi säga, säkra divisionstiteln då, så att de kanske möter just Nashville i första slutspelsrundan snarare än Tampa eller Florida.
Dallas och sin sida har en bortamatch kvar mot Tampa på fredag. Natten till lördag. Och i och för sig då, förlorar de den, så är Nashville klara i alla fall.
Mm.
Men sen har de två matcher mot Chicago. Jag skulle vara lite nervös om jag var Predators supporter.
Ja, absolut.
Samtidigt ska det då sägas att de imponerar ju. De var bra i den här matchen och det är intressant när man pratar med dem vad det är som har hänt sen första halvan av säsongen när de var helt krappkassa.
De skulle spränga bygget ungefär.
Ja, och de insisterar på att egentligen har ingenting hänt. De har inte ändrat taktik och så. John Hines är inte typen som ändrar någonting på det sättet.
Nej, det vet jag.
Ekholms, jag pratade länge med Mattias Ekholm om det här och hans bild var mer att när de liksom hit rock bottom. Så blev det som en väckarklocka. Samtidigt som det kom in en massa unga spelare, väldigt hungriga och ville visa vad de går för, och då drog med sig de äldre i en allmän yra.
Mm. Ja, men det köper man ju onekligen. Och de har ju en ruggigt energisk forecheck på ett annat sätt än man, visst, när de var som bäst, när de vann President's Trophy för några år sedan och var framme i final och sådär, då var lite som bålgetingar i offensiv zon och så. Men det har kommit tillbaka lite, tycker jag, här, alltså den intensiva forecheckingen. Men annars är det ju mer också att försvarsspelet har satt sig, och inte minst Jussi Saari ska jag komma in på, men de har ju blivit, jag vill ändå påstå att trots den här intensiva forecheckingen så tycker jag inte att Nashville är det här offensivt elektriskt sprakande laget som de var i sin prime, höll jag på att säga, ja, när de verkligen var ett topplag. Men däremot har de hittat den defensiva stabiliteten igen, och Jussi Saari är trots allt MVP för dem den här säsongen, för att den ifrågasatta målvakten, får man ändå säga, av oss två och av allihopa och av dem själva till och med, i och med att de draftade målvakt högt i draften här, Askarov. Ja, men han har ju varit, alltså han, kollar man på mina underliggande siffror då, så han är ju överlägsen faktiskt den här säsongen i goals saved above average, som är ju statistik på, som äter ungefär hur många mål man har räddat som man borde ha släppt in, eller tvärtom, att man har släppt in för många mål mot vad man borde ha gjort utifrån kvaliteten på chanser och sådär. Och i Saros fall så borde han ha släppt in 23 mål fler än han har gjort vilket är en fantastisk siffra.
Mm-hmm.
Att han har överpresterat på det viset enligt den underliggande statistiken. Men ja, så att han är, jag vill ändå dra lite handbromsen och säga att de har inte totalt vänt på ett mynt och blivit jättemycket bättre som lag, utan det är mycket Saros och offensiven som sagt. Alltså Kalle Järnkrok har ju en jättefin säsong, har gjort 13 mål, men det är han faktiskt bäst i laget, och det räcker till en 106:e plats i NHLs totala skytteliga.
Så att... Ja, det säger något. Men du har ju Phil Forsberg som man undersöker varit borta en dryg månad också. Och precis kommit tillbaks, och det stärker dem ju inför den här sista pushen.
Ja, absolut.
Dallas då, det är en besvikelse för dem som var i final i höstas, att de alls befinner sig i den här situationen. Deras mål har ju varit att ta sig tillbaka till final och få revansch. Mm. Nu kan de missa slutspelet helt och hållet. Men det har varit en strulig säsong för dem med extremt mycket skador. Och de stördes svårt i början av att hamna i det här covid-eländet. Mm. Och har liksom hela tiden fått streta emot vind, har det känts som. Och samtidigt har som vissa ledande spelare, ja, Seguin har ju varit borta ända till nu.
Mm.
Och andra ledande spelare, du var ju inne på, till vissa finländska lyssnares vrede om att en sån som Heiskanen inte har varit på riktigt samma nivå, framförallt offensivt, som i 20.
Nej, precis. Man var i bubblan och man förväntade sig att han skulle fortsätta rida på den vågen kanske. Nej, precis. Och Radulov bort hela säsongen också. Bishop har inte varit i närheten av att spela heller. Så visst. Nej, så de har mycket att skylla på ändå, får man ändå säga. Men ja, det är klart att de kommer se den här säsongen som ett stort fiasko om de inte ens går till slutspel. Samtidigt som de kan ta med sig då att en annan finländare verkligen har slagit igenom. Roope Hintz har gått och blivit en elitspelare som varit inne på. Och inte minst då, kanske de har årets rookie i sitt lag. Om man nu kan vinna den fighten mot Kirill Kaprizov, alltså Jason Robertson.
Ja. Men du som såg dem igår då, jag satt ju på Garden medan de spelade mot Tampa. Vad fick du för intryck där? När de spelar en måste-match mot Tampa.
Ja, precis. Ja, jag blev lite besviken faktiskt. För jag sa ju i förra veckans podd att jag trodde att Dallas skulle lösa det. Men den matchen mot Tampa där fick man ju inte direkt att tro på det.
Ja, vad var det då? Var det med för trubbig spets?
Ja, lite så. Sen tycker jag samtidigt att Tampa gjorde en ganska bra match och liksom lite mer fokuserat inför slutspelet här och ganska tajt sådär. Det var ju inte mycket skott i den matchen. Vad blev det? Typ 20-22 i skotten. Vasilevski är ju stabil i kassen och är min kandidat till Vezina Trophy trots allt. Det var ju väldigt subjektivt då. De kom inte till. Jag tycker de har haft svårt med Tampa. Alltså ända sedan finalen så hela den här säsongen har ju Tampa dominerat mot Dallas. Oavsett om de har haft mycket skador eller inte liksom, så har de haft extremt svårt med just Tampa.
Ja. Ja, du, sen har ju West då, där är ju sedan länge i Vegas, Colorado, Minnesota klara. Jag trodde att St. Louis blev klara igår. De förlorade ju visserligen då mot Anaheim helt onödan. Men sen förlorade även Arizona mot Los Angeles, vilket innebär att Arizona är borta. Men så inser jag att anledningen till att det inte stått kryss på St. Louis idag heller är att Los Angeles, om de får full pott samtidigt som St. Louis inte vet någon mer, då kan de gå i kapp. Men det är ju inte, det är ju en formalitet bara.
Ja, det känns inte som ett stort streckdrama direkt.
Nej, verkligen inte. St. Louis har ju, de har ju haft en tidvis turbulent säsong, men på sista månaden eller sista tre veckorna har de ju verkligen visat att de liksom har fått ihop det igen.
Ja, precis. Binnington har ju faktiskt gjort lite resurgence, höll jag på att säga, att det är en ganska tveksam start på säsongen, tycker jag. Han har varit betydligt bättre på slutet och ja, många där har, Ryan O'Reilly har kommit fram till, David Perron gör ju en jättefin säsong, men ja, det är mer pusselbitar. Jag var lite inne på deras förändringar i kedjan och sådär förra veckan. De har hittat rätt igen lite grann, pusselbitarna, hur de ska sitta. Men samtidigt vill jag påpeka också att deras konkurrenter under dem är ju för svaga också för att kunna hota liksom.
Ja. Arizona då, det var ju väldigt, alltså, klent tycker jag, och förlora en match som den igår mot Los Angeles. Mm. När de fortfarande är med i racet, det ska inte hända. Men nej, de hade tänkt att ta ett steg till efter ett fint slutspelsframträdande senast, men
Ja, men sen så gick det ju lite in i väggen där på off-season med den mest.
Ja,
ja, det var en
ja, det är nog det som har liksom tagit bort de här sista procenten som hade behövts för att utmana St. Louis där.
Ja, precis. Och, ja, jag tycker också att de har haft lite strul under säsongen med målvaktsskador både på Ranta och Kemper, ja, även om jag har sagt att Aiden Hill är ganska bra som reserv där.
Men, du älskar ju Hill.
Ja, det gör jag.
Men, du tror att han blir första målet i
nej, första målet har jag inte sagt, men jag har sagt att han är högaktuell som pick från Arizona i expansionsdraften. Ja. Nej, men det finns vi, alltså det är några av de unga spelarna som jag tycker har studsat tillbaka lite grann. Alltså en Keller har väl gjort en helt okej säsong och Kessel har till och med kommit tillbaks bättre än han gjorde första säsongen i Arizona, men ja, jag är inne på de här Garland och Dvorak och allt vad de heter, och Chychrun inte minst då, som har tagit steg. Så det, visst, det finns fortfarande någonting att bygga på där i Arizona, men lite för ohomogent kanske speglat av deras offseason för att det skulle kännas tillräckligt habilt för att kunna utmana ett lag som St. Louis i långa loppet.
Ja, vad gäller St. Louis vill jag säga att jag tror inte Vegas jublade att få möta dem i första omgången.
Nej.
När Blues får det här självförtroendet och börjar fungera som den här maskinen, väldigt fysisk och tung fortfarande, svår att spela mot. Även fast man tappar viktiga komponenter som Oskar Sundqvist nu. Så, det är inget lätt lag att bara vifta undan i slutspel inte.
Nej, precis. Och det känns som att de var ett slutspelskompatibelt lag som presterar bättre i slutspelshockey än i grundseriehockey.
Ja, absolut. Det är verkligen så.
Jag tycker det är lite likt som Dallas också. För att Dallas har gjort ganska många grundserier som varit upp och ner. Och de har under stund varit utanför slutspelsplats till och med. Och det här året kanske de inte ens tar sig till slutspel. Men när det väl blir slutspel, då höjer de sig. Och det visar de ju mot alla andra contenderlag där i West i fjol liksom.
Ja, East då har vi pratat om, Rangers har vi pratat nog om, och att Philadelphia är borta har vi också ägnat en del krut åt. De är väl antagligen, de och Vancouver som är säsongens två stora besvikelser.
Ja.
Som jag trodde otroligt mycket mer på. I viss mån Buffalo också, men de har vi, de är ett ämne för sig.
Ja. Nej, men det är klart att Philadelphia skulle man kunna argumentera för är säsongens största besvikelse med tanke på ja, men deras egen självbild också. Och hur det såg ut under stundom i fjolåret när de var, jag menar, när uppehållet kom så var de hetaste i hela ligan. Och de började bubbellivet, höll jag på att säga, allra bäst också och imponerade ju väldigt mycket inledningsvis där. Och så tänkte man att många av de här yngre spelarna som tog ett steg i fjol, inte minst Carter Hart i kasse, men Travis Konecny och flera av backarna så där skulle fortsätta utvecklas. Men så har de, ja, så har allt blivit pannkaka den här säsongen, och framförallt då med Carter Hart. Och ska jag prata goals saved above average igen, så ligger han faktiskt sist i den ligan. Minus 17, så att han alltså släppt in 17 fler mål än man borde gjort enligt de här siffrorna.
Ja. Vad gäller de fyra som går till slutspel då, Washington, Pittsburgh, Boston, Islanders, det känns som ett riktigt jävla getingbordet.
Ja, där är usch, det känns ju...
Det finns var ett av dem jag tittar på, nej, de vill ingen möta, men nu måste de ju möta varandra. Jag tror Washington skulle hellre ta Boston än Islanders, det måste jag nog ändå tro.
Ja, med tanke på hur det såg ut i bubblan när de möttes till exempel. Islanders är också en sånt där lag som passade i slutspel, är ju känslan.
Verkligen. Ja, de tror jag är väldigt farliga i vårt slutspel.
Apropå Washington måste jag bara nämna en sak som helt hamnar i skymundan av den här Rangers-soppan som dominerar här i dagarna. Det var ju att Kuznetsov och Samsonov, målvakten, kom ju inte till spel i de matcherna.
Nej, just det.
För att de hade ju varit sena till ett lagmöte och blev följaktligen petade. Och LeBrun här på TSN var inne på senare insider trading att Kuznetsov kan hänga lös när det blir off-season här, att de kanske funderar på att trada honom, för de börjar bli lite trötta inom organisationen nu på att det är trubbel kring honom. Han bröt ju mot coronareglerna tidigare under säsongen och han har åkt fast för kokain tidigare också, och han har faktiskt inte varit lika bra som han var innan kuppen då när han vann 2018, när han var helt dominant i det slutspelet, men sen dess har han inte varit samma Kuznetsov och det har varit mycket strul utanför isen, så att,
Ja, och han är ingen favorit hos Laviolette.
Nej.
Han har vår vän Tadson påpekar flera gånger.
Ja.
att de har en ansträngd relation. Ingen typ av spelare som Lavi har så mycket förtroende för, så att han definitivt kan han hänga löst.
Ja, ja. Och spännande också att se vem som blir första keeper när slutspelet drar igång. Det är inte omöjligt att det blir Vitek Vanecek, och det hade man ju aldrig trott inför säsongen. Han var inte ens påtänkt i lagbygget då när Henrik Lundqvist dessutom värvades in.
Så. Ja, just det. Mm. Ja, men intressant. Pittsburgh har sett väldigt bra ut, och Boston efter trade deadline, de är... Alla fyra känns som outsiders i slutspelet. Det kan gå väldigt långt.
Ja, alltså, ja, man får ju återigen berömma Taylor Hall-värvningen där i Boston som ser riktigt bra ut. Och nu känns det som att de har sin secondary scoring, för Taylor Hall har ju verkligen levererat direkt.
Ja. Ja. Avslutningsvis då North. Där var ju Toronto klar som tidigare. Men nu har även Edmonton har clinchat. Och ser väldigt bra, eller en spelare ser, alltså återstoden av deras serie består ju i Conor McDavids race mot 100. Han är alltså på väg och kommer, jag är fullständigt övertygad, nå 100 poäng en 56 poäng eller 56 match omgångssäsong. Det är ju fantastiskt, Jonathan.
Ja, det är fantastiskt, och jag tyckte det fladdrade förbi någon siffra att det här är det bästa poängsnittet om en lirare i NHL sedan Lemieux dagen.
Ja.
Han har ju bättre poängsnitt än vad Kutchev hade här om året när han gjorde 128 poäng, vilket är den högsta siffran under det här millenniet. Ja. Men ja, jag tycker också så här, vissa är inne på nu lite så här att ska man verkligen ta McDavids siffror den här säsongen på allvar när de mött 8 av 9 gånger, och North-divisionen har förmodligen varit den svagaste enligt många, och det har varit speciella förutsättningar överhuvudtaget. Men jag håller inte riktigt med om det ändå när man ser ut ett historiskt perspektiv, för man kan argumentera för liksom, jag menar, ta de här, om man går riktigt långt bak i tiden så var det bara 6 lag i ligan liksom, och där slutet på 60-talet, början av 70-talet var det en massa expansionslag som man mötte, och på 80-talet när Gretzky var i farten var det faktiskt väldigt många dåliga lag också, och det fanns inget lönetak då heller, så att det var enorm skillnad på toppen och botten, och Gretzky spelade ett riktigt all-star-lag som man aldrig skulle kunna sätta ihop idag. Så en normal säsong här i nutid, 82 matcher och vanliga divisioner och så här, så har NHL aldrig varit jämnare, det har aldrig varit svårare att göra mycket poäng egentligen sett till förutsättningarna så vis, för att liksom, med lönetaket har ju verkligen gjort nu att det är ändå relativt sett ganska jämna lag liksom.
Ja, ja. Men han hjälper inte ligan med att säga än. Han är fortfarande en ganska tråkig personlighet. Han ler nästan aldrig, och han bara mest suckar åt när han får frågor om den här jakten på 100, att det är bara en siffra och så. Och det kan jag tycka är lite tråkigt, men å andra sidan så ska han är ju den han är, och man ska inte
tvinga honom.
Man skulle inte göra våld på sin personlighet och bli liksom något man inte är. Men jag tycker att är man Conor McDavid skulle man kunna kosta på sig ett leende. Det skulle jag göra.
Ja, när man har gjort 91 poäng på 50 matcher liksom, och håller på att nå en drömgräns som borde vara omöjlig en sån här säsong.
Även Winnipeg blev klara igår. De hade 7 raka förluster och har varit verkligen nere på nivåer som de inte ska vara på. Men det räckte med en, eftersom facit var så bra dessförinnan, så räckte det med en 4-0 seger mot Calgary igår, så nu är de också säkra då.
Ja, men jag tror att det, alltså, jag var imponerad av Winnipeg första halvan av den här säsongen, men nu tyder ju mycket då på att de, eller det kommer att bli så att de möter Edmonton i första rundan. Och just Edmonton har de ju haft, det är det lag de har haft allra svårast för den här säsongen. Torskat 7 av 9 matcher. McDavid har gjort 20 poäng på Winnipeg den här säsongen. Ja. Och så Nikola Ehlers skadad och så vidare. Nej, det blir nog inte mycket av den här Winnipeg-säsongen.
Nej, man halta in i slutspelet på det här sättet, det är aldrig bra. Dessutom är det historiskt jobbigt för just med Edmonton. För det var ju alltid så att de åren de hade riktigt bra med Thomas Sten och Timmy Sällen och Dale Havichuk. Så mötte de alltid Edmonton tidig slutspelsrunda under Gretzky-eran, och det var ju kört direkt.
Det var ju omöjligt, alltså. Man har nästan glömt bort den fantastiska Winnipeg-upplagan på grund av det.
Ja. Sen är det då, Montreal är ju i princip också klara. Calgary kan komma kapp om de vinner allt och Montreal inte tar en enda till poäng. Men så blir det inte. Sen har ju Vancouver också matematisk chans med alla sina kvarvarande matcher, men det kommer inte heller att gå. De var imponerande i de där två första matcherna efter covid-krisen, men sen har ju den tagit ut sig rätt ordentligt.
Ja, det får man verkligen säga. Och Vancouver, som du var inne på tidigare också, en jättebesvikelse den här säsongen. Sett till, man trodde att det skulle komma ytterligare ett lyft då efter deras fantastiska framträdande i slutspelet.
Ja, men de har ju haft det jävligt jobb. Det Elias är borta nästan en större del av säsongen. Han var bara med i början. Och sen kommer den här covid-smällen som sänker dem totalt.
Ja, de har mycket att ta tag i här i eftersäsongen på många sätt. Och rent konkret så ska Elias Pettersson ha nytt kontrakt till exempel. Och Travis Green har utgående kontrakt på bänken där om de ska förlänga med tränaren och så vidare. Så att det, och Quinn Hughes kan de börja förhandla med också. Så att det, och de har inte så mycket löneutrymme att spela med egentligen då. Så att,
ja, och så har de den här Jake Virtanen, ja, just det, katastrofen att hantera också.
Precis.
Anklagad för sexuella övergrepp. Allt som allt en väldigt bedrövlig säsong för Vancouver.
Verkligen. Ja, verkligen.
Ja. Men Montreal då, de kommer ju att klara det här. Men tror du att, vad skulle de för att ta sig förbi Winnipeg och få möta Edmonton eller vara kvar på fjärdeplatsen och möta Toronto?
Nej, men man vill ju ändå se Toronto och Montreal.
Ja, det är klart man vill. Men tror du att de vill det också? Det är fantastiskt, men det har inte hänt sig 79 att de har mötts i slutspelet. Men det är lite typiskt att det sker då när det inte kan vara någon publik på matchen.
Nej, och deras, ju...
och deras hemstäder inte kan liksom explodera i liksom, vilket kan föreställa det draget som skulle vara kring de matcherna.
Nej, det kan jag faktiskt inte göra.
Nej,
speciellt inte nu, det var länge sedan man såg något liknande. Liksom.
Nej.
Ja, nej, men jag, alltså Montreal, jag besviker sig till säsong och det här coachbytet har egentligen inte lyft dem. Kanske tvärtom, poängsnittsmässigt. Men jag tror ändå, och jag är också hyfsat färskt i minnet vad Montreal ställde till med i slutspelet. Nu blev det till slut 1-4 matcher mot Philadelphia, men det var ju i grunden en ganska jämn serie spelmässigt. Och det känns som att deras ettrighet, det här jobbiga spelet som till och med är jobbigt för dem själva att spela, som gör att de inte orkar hålla uppe den här frenesin hela säsongen. För vi minns ju hur bra de började när de liksom fortfarande hade energi i benen och ledde divisionen första 2-3 veckor. Ja. Sen kom det här fallet liksom och coachbyte och så vidare. Men när de får tacka till igen här och till och med om de möter då Toronto med all rivalitet, så tror jag att de kan bli ganska jobbiga faktiskt redan i första rundan där. Och jag tror ju på Toronto som känns mer dynamiska i år, men jag tror att det kan bli en tuff nöt faktiskt. Värre än vad man tror.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. De kommer att få det tufft sen när de lämnar divisionen och med all säkerhet då hamnar i en stad i USA för att spela mot det som har kommit ut någon av de andra divisionerna. Ja. Om det blir Edmonton eller Toronto så blir det tufft för dem i alla fall. Det tror jag.
Ja, det tror jag också. Sen vill jag bara nämna
ett fruktansvärt bra lag.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Jag vill bara nämna något ord här om Ottawa också, som ju har varit uträknade sedan januari i princip. Mm. De börjar ju säsongen fruktansvärt svagt. Men faktum är att om vi börjar säsongen i februari istället och bara räknar poängen från 1 februari fram till nu, då är det bara en poäng bakom Montreal faktiskt. Och ja, räknar vi från första mars de 30 matcher som varit sedan dess, då är de faktiskt före Winnipeg också. Så att ja, Ottawa har
det
ändå,
det är inte minst mot Montreal de har haft framgång.
Ja, just det. Ja. Så att, ja, ja. Det finns lite positivt att hämta där tycker jag. Många unga spelare, det är ju Norris och Bathurst, som de gamla AHL-stjärnorna, och Kachuk och Stützle och så här, som har gjort, och Brännström det på slutet också, som har gjort att de har lyft sig.
Ja. Ja, det blir extremt spännande, och nästa vecka hoppas vi väl att vi har mer klarhet i vilka som kommer att möta vilka. Vi vet ju fortfarande inte slutspel när det börjar och hur de tänker sig att genomföra det. Det är väldigt ovisshet kring det. Det är fluid situation, Jonathan.
Ja, verkligen. För att många lag spelar ju klart grundserien här i mitten av kommande vecka, medan Vancouver, ja, som visserligen kommer att gå till slutspel, de spelar sin sista match 19 ja, 19 maj, så en vecka till bort.
Så. Ja. Ja. Ja, men alltså blir det så att de ska spela helt meningslösa matcher mot Ottawa, vad fan ska de göra det för? Båda är borta, det är väl bara att
stryka det, köra någon slags
stryka det och köra igång slutspel. Ja. Eller åtminstone köra igång slutspelet samtidigt och låta dem spela liksom träningsmatcher.
Ja.
Om det nu är så viktigt att fullborda att oj, nu kommer det två stora helikopter flygande utanför fönstret.
Det var det värsta. Är det Dolan?
Ja, det hänger en sån här banderoll.
Ja, banderoll här mot, som man vill ska synas tydligt för Batman i New Jersey.
I want pay,
står det. Ja, det står det.
Avskeda George Paris.
Ja, ja, det låter sannolikt faktiskt.
Ja. Men hör du, i och med att grundserien nu dras mot sin slutpunkt, så kommer vi ju alldeles strax att börja prata om individuella priserna också för awards. Men vi väntar lite med det. Det är inte helt klart än. Men däremot så tog jag med friheten i min krönika i print, som vi säger.
Ja, precis.
I papperstidningen.
Just.
I onsdags. Och utsåg Viking Awards, som är ett informellt pris som svenska spelarna själva röstar om varje säsong. Det får väldigt lite uppmärksamhet, men det finns faktiskt.
Ja, precis.
Och jag tog mig då friheten och listade de 10 bästa svenskarna i NHLs grundserie den här säsongen.
Just det.
Och påminna om att man ska köpa papperstidningen på onsdagar. Det är jättebra, då får man ett helt uppslag med NHL.
Absolut.
Det är veckans femma och en intervju med en svensk och så den här krönikan.
Ja, precis. Och, ja, det var ju intressant även den här veckan med den här listan. Och ja, nu har ju tidningen gått i tryck och det går väl inte att köpa längre. Så vi tänkte, det går väl att hitta på nätet visserligen. Men vi drar väl igenom lite vad du hade för tankar, så får vi se om jag håller med.
Jag kan dra listan. Och så får du utan att ge mig in på argumenten hela tiden. Vi kan ta några då om du har några synpunkter. I tur och ordning: Victor Hedman, Niklas Bäckström, Gabriel Landeskog, Jonas Brodin, Patrik Hörnqvist, Joel Eriksson Ek, William Nylander, Mika Zibanejad, Elias Lindholm och William Karlsson.
Ja. Ja, nu skulle det varit roligt om jag hade väldigt starka åsikter här och fördömer Per Bjurmans hockeyöga här och vill byta ut hälften. Men så är det ju inte, utan det är väl några, jag vet, men det är alltid svårt så här när man vill ha in något namn och så ska man peta bort någon. Jag tycker ingen av dem.
Ja, det är det. Jag tycker det finns fler som absolut gjorde anspråk på att vara med här, men jag fick inte riktigt plats med dem.
Nej, precis. Och jag kan väl ha något argument kring kanske någon rangordning som du har haft där, beroende på hur man ser på spelaren rent så här förväntningsmässigt. Alltså till exempel, jag tycker att Mika Zibanejad har gjort en bättre säsong än Joel Eriksson Ek, som dock är före på listan. Men enligt förväntningarna så har ju Joel Eriksson Ek gjort en genombrottssäsong nästan, med 18 mål den här säsongen i ett Wild som har överträffat alla förväntningar. Medan Zibanejad hade ju en otroligt svag start då, men har kommit igång ordentligt nu och faktiskt leder den svenska skytteligan med 22 mål och nästan uppe på en poäng per match. Men han har med helt andra förväntningar på.
Jo, men det är också så. Den där första månaden som det fanns lätt förklarliga skäl till att han inte var sig själv. Framförallt beroende på att han hade haft covid, Mika. Men sen har han har stått för de enskilda bästa matcherna av en svensk. Det kan man ju lugnt konstatera. Han gjorde 6 poäng 2 gånger om.
Ja.
Och på slutet har det varit väldigt bra. Men ja, jag kanske är lite snål här mot Mika. Det är möjligt. Jag tycker Joel Eriksson Ek, som då är 2 platser ovanför på 6:e plats, ja, de kanske kunde ha bytt, men Joel har ju fått sitt stora genombrott i år och har ju varit en av liksom, vi pratar mycket nere i Minnesota om de här nya artisterna som har kommit in, Caprizo och Fiala och som är Fiala bra och Zuccarello.
Ja, man måste säga det där.
Ja, måste man. Och men det är ju samtidigt så att även andra har ju dragits med och tagit stora kliv framåt. Och Joel Brodin, som är uppe på 4:e plats, det hade man inte kunnat tro förra säsongen att han skulle värderas som näst bäst svensk back. Det trodde man kanske inte.
Nej,
men de har ju också liksom bidragit till Minnesotas lyft genom individuella lyft.
Ja, verkligen, alltså Brodin då. 9 mål den här säsongen, personligt rekord, och då är det en rumphuggen säsong liksom. När han har spelat en hel säsong har han som bäst gjort 8 mål och nu är han uppe i 9 mål. Men däremot är ju det framförallt en defensiv back, och där är ju hans siffror som vanligt helt fantastiska. Och nu är det väldigt jämnt i speltid mellan topp 4 backarna, men just nu är det faktiskt Brodin som ligger etta i istiden totalt sett i hela Minnesota Wild. Så det säger ju någonting om hans betydelse för det här laget också. Så att jag håller verkligen med om att han förtjänar en fjärde plats på den här listan, för att han är nog vår bästa. Jag skulle nog kalla honom för vår bästa defensiva back den här säsongen, även om man kanske det självklart borde gå till Hedman. Men sen är det lite recency bias här också med Hedman, som naturligtvis är en personlig favorit jo, när man håller på det lag jag gör. Men visst, han har haft det lite tuffare här på slutet och håller på att missa.
Jag skulle inte beskriva det som tuffare. Alltså, han har inte lyst lika mycket som vanligt under några veckor i april. Det kan inte förta hans status som ligans bästa back.
Nej, och jag såg att i en omröstning som Pierre Lebrun då lät göra i The Athletic, när han hade hört av sig till alla 31 coacher och frågat vem är ligans bästa back den här säsongen, så hade 22 av 31 coacher röstat på Victor Hedman.
Ja, du ser.
En total kross. Adam Fox 2. Total. Och Cale Makar 3.
Men om man tittar på de som hamnar precis utanför och som är bubblare, så tycker jag Andrei Burakovsky är väldigt bra i Colorado. Mattias Ekholm förstås. Mm. Han har fått dra ett jäkla lass i Nashville och har varit en stor del i att defensiven har blivit så bra som du påpekar. Han var inblandad i avgörandet då när jag var där nu. Mm. De slog Dallas på övertid. Även en sån som
Kalle Järnkrok, apropå Nashville.
Kalle Järnkrok, absolut. Och jag tycker ju Rasmus Dahlin ska inte vara på listan, men hans sista månad har ändå, det skrev jag en krönika om tidigare, att han har liksom visat att han har anlänt nu och kommer bli bra.
Ja, verkligen. Och apropå det, liksom, när man som kommer kanske bli ännu bättre också, som verkligen har visat framfötterna i år, som är, ja, han ska inte vara topp 10 heller, men som är värd att lyfta fram också sett till förväntningarna inför säsongen, det är ju Gustav Forsling, tycker jag.
Som absolut
har fått väldigt stort förtroende i Ekblads frånvaro i Florida, topplag.
Ja, där kan vi verkligen prata om ett genombrott. Ja. Ja. Vad gäller rookies kan vi titta. Där är ju Nils Höglander, han har stor ut för mig. Mm. Han det har ju varit struligt i Vancouver, men han har ju, utan att vara liksom poängkung, så har han ju gjort annat som har fått enormt beröm för av alla inblandade, inte minst hans coach, att det brukar ta sån tid att få så unga talanger att förstå liksom alla detaljer i spelet här, men han har verkligen gjort det bra och liksom gör skitjobbet som brukar vara svårt att lära sig.
Precis, verkligen det, för att kollar man på en sån statistik som giveaways respektive takeaways, när man har tappat pucken eller när man har snott tillbaka pucken, så har han dubbelt så många takeaways, det vill säga positivt då, att man har snott pucken, än giveaways, vilket ju är väldigt imponerande faktiskt. Och sen såg jag också notera att han ligger högt i svensk toppen när det kommer till poäng per, liksom sett till speltid, points per 60 som man kan räkna då, där man liksom drar in hur mycket han faktiskt spelar, och i den statistiken ligger han väldigt högt. En annan spelare som du nämnde som ligger högt där, som inte är med på listan, men som jag är nämnvärd, det är just Andrei Burakovsky, som år efter år, även i Washington-tiden, faktiskt producerar väldigt mycket sett till hur lite han spelar. Han är ändå uppe i 15 minuter per match ungefär i Colorado. Men han är ju inte uppe i första kedjan och lirar med McKinnon och Landeskog och Rantanen där, utan han får ju nöja sig med duktiga lagkamrater i Nason Kadri oftast, eller ja, Brandon Saad och Nichushkin och sådär. Men producerar faktiskt, jag tror han är trea i den svenska poängligan om man bara räknar till hur mycket de producerar per minut, så att säga.
John Klingberg ska också nämnas. Han är lite styr med skador och som för alla andra i Dallas lite styr, men när han är på sin toppnivå så är han ju absolut en av våra, ja, inte en av bara våra, en av ligans bästa. Ja.
Och innan vi avrundar det här segmentet säger jag då, så kan vi konstatera att du inte hade med någon målvakt.
Nej, jag skulle just komma till det. Och det kan väl verka lite snålt. Markström, Lener och framförallt Ullmark har ju varit bra, men Markan och Lener har kanske inte riktigt kom upp på var lika imponerande som i fjol. Lena är delvis för att Fleury har varit så bra och fått spela så mycket mer.
Och Lena var skadad också mycket.
Ja, men Markan har fått spela i Calgary som jag också hör till de stora besvikelserna som lag.
Ja, de känns riktningslösa. Ja. Alltså att ta in Daryl Sutter, det är ju bara en total panikmove som visar att man famlar i mörker. Ja. Och det har bara gjort saken sämre. Så att där kommer det hända mycket under off-season, hoppas i alla fall, i Calgary. Det är ingen tacksam uppgift för Markström att vakta den kassen.
Nej. Men Ullmark kan man ju framhålla som, han har väl liksom slutligen, även i ögonen på vissa skeptiker, etablerat sig som en riktig första keeper i ligan. Och har ju inte varit särskilt tacksamt att stå i Buffalo.
Nej, verkligen inte.
Men han har gjort det bra.
Precis, han har faktiskt, nu går jag tillbaka till Gold Save Above Average, men jag måste ändå nämna det igen när det kommer till Ullmark, för han har räddat 8 fler mål än vad han borde ha gjort, och det är väldigt imponerande i ett lag som Buffalo, och med det faktum att han har mycket färre matcher spelade än alla andra, så att han är, trots att han har ganska få matcher spelade, så är han före många etablerade första keeprar liksom, i den statistiken. Ja. Så att Ullmark har spelat till sig ett fint kontrakt här i sommar, oavsett om det blir i Buffalo eller något annat lag. Jag tror Buffalo verkligen kommer prioritera att försöka förlänga hans kontrakt.
Ja, ja, men hörru du, jag vill också förresten bara en liten shoutout till vår vän Youngblood Anton Johansson, som ju faktiskt krossade mina New York Dolls i fantasyfinalen i Sportbladet och är Stanley Cup, vår nya Stanley Cup-mästare som rookie direkt. Det var imponerande.
Ja, det får man säga. Han gjorde en han var större sensation nästan än Vegas.
Ja.
Han gick ju och vann hela skiten direkt dessutom. Så att han gjorde verkligen ett statement. Och det var ju någorlunda jämnt i början av veckan. Men sen när målvaktstatistiken började räknas och så vidare, så var det ju, det blev ju 8-2-0 till slut.
Jag hade inte en chans. För övrigt tycker jag det är lite snopet nu när fantasy-säsongen är slut. Jag saknar att hålla på med det laget.
Ja,
det ger en extra dimension åt omgångarna.
Ja, verkligen, det är verkligen. Och jag känner detsamma, för att i skymundan, vilket bara jag själv noterade naturligtvis, eftersom att jag var lika uträknad som Buffalo i februari ungefär i våran interna liga, så jag förlorade faktiskt inte en enda matchserie sedan mitten av mars och gick och vann B-slutspelet som bara jag brydde mig om också, så att jag känner mig i form i alla fall. Mitt självförtroende inför nästa säsong är inte totalt stukat.
Ja, vad härligt. Ja. Men jag ska för övrigt vara med i en ny playoff-pool här som Scott Burnside håller på och rattar. Det kommer mejl om det idag. Det är större pengar inblandade.
Alltså, det ser man.
Ja, det blir spännande.
Ja, det blir spännande. Det får vi höra om i podden också, kan jag tänka mig.
Säkerligen. Ja, vi börjar väl runda av här närmaste veckan som sagt. Hoppningsvis har vi något form av slutspelsträd att ta ställning till nästa vecka. Jag ska väl ägna mycket tid åt att försöka få tag i lediga spelare om hur de ställer sig till VM. Vi fick beskedet från Erik Karlsson i natt att nej, det blir inget.
Nej.
Och jag misstänker att det kan bli ganska vanligt svar efter den här säsongen. När spelarna levt under så extrema förhållanden, att åka en gång i en månad till och sätta sig i samma situation utan sina familjer och så, det har jag svårt att se.
Nej, precis. Och jag är exakt att köra en coronabubbla i Riga eller vad det blir.
Nej, precis.
Och så är det lite restriktioner på hur många NHL-spelare man ens får plocka över och det är försäkringar och hitta dit. Så att det är väl sant.
Vad är det? Är det restriktioner på hur många man får plocka över?
Jag läste det någonstans att 6 NHL-spelare för europeiska lag eller någonting. Jag kan vara helt ute och snurra här, men jag tyckte fladdra förbi.
Jag tyckte Tjeckien presenterade 9 häromdagen.
Ja, då var jag helt ute och snurra uppenbarligen. Men det kanske är till en viss punkt, jag vet inte. Ja, jag ska inte säga för mycket då.
Nej, dels är det, men sen är det också, alltså, det är så oklart med resor över Atlanten mellan USA och Europa om killarna kommer tillbaka hit och sånt. Det är väldigt svårt att reda utfalla, så jag tror att alla får ha en lite ett överseende med att det kommer ganska sparsamt med NHL-spelare i VM. Ja.
Men vi är ju mest fokuserade på Stanley Cup ändå.
Ja, vi är ju det. Här tar vi nu några andetag och så satsar vi på playoff.
Ja, så säger vi. Och tills nästa vecka när det verkligen är ännu närmare playoff, så säger vi tack och bock och för att ni har orkat lyssna på oss i en timme och en kvart ungefär.
Där hörde vi honom igen. Jonathan Ekelin, pound by pound, the best around.
That's for sure.
Hej då!
Hej då!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd. One, two, times, feet, so hallå, hallå, hallå.
One, two, times, feet, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, feet, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, feet, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, feet, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.